grundproblemet i klimatförändringen är egentligen så finansiering. Alltså det är ett finansiellt problem. Så vi behöver styra om sjuka mängder pengar från liksom en del av världen till en annan del av världen. Och till omställningen.
Då lyssnar du på Heja Framtiden. Jag heter Christian von Essen. Jag sitter i min studio på Roslagsgatan i Stockholm. Nu är det lite provisorisk pop-up loppis. Vi sitter inklämda i salongen, jag och Kalle Nilver. Välkommen hit.
Tack så mycket.
Bor i Åre egentligen?
Ja, så är det. Kommer nattåget nu i morse.
Är det så? Jaha, direkt från centralen?
Jajamän, japp.
Ja, vilken ära. Och driver ett bolag som heter Go Climate. Så det ska dyka in lite i. Kan inte du dra lite om din bakgrund? Vi har ju inte träffats live förut, bara genom nätverket Backing the Future på skärm, tror jag. Men har haft lite kontakt genom åren. Och var kommer du från början? Hur kom du in i klimathållbarhetsspåret?
Ja, men precis. Det är en ganska lång historia, men jag ska försöka göra en lite kortare. Jag har ju dragit igång ett par bolag tidigare. Booli.se var ett bolag som jag med och drog igång och var vd för mina sista 5 år där. Innan vi sålde till SBAB då. Och så dragit igång ett annat bolag som heter Sensebit-gruppen. Som är en koncern som jobbar ganska mycket med hårdvara. Och mäta trafik och göra trafikanalyser kan man säga för samhällsplanering. Som vi sålde till ett private equity-bolag här för några år sedan också. Och någonstans, det var när jag var vd på Booli som min stora, alltså jag har alltid varit miljöintresserad, men lite på nivån att jag tittar på naturprogram på tv, liksom, ungefär. Mm. Men alltid gillat liksom naturen. Alltså jag bor ju i Åre nu för att jag älskar fjället och så här, var ute nära naturen. Men jag kommer ihåg just med Booli så brukade vi flyga varje år, eller i början åkte vi, sen började vi flyga till Alperna. Vilket är helt sjukt nu. Så man flyger ju inte, liksom, så nöjesflyger ju inte till Alperna med ett bolag på samma sätt idag. Men det här var, ja, var det, 7 år sedan någonting. Jag minns speciellt då den sista gången vi gjorde det när jag var med. När vi åkte till Chamonix. Och jag älskar ju skidåkning så vi hyrde en guide där. Så åkte vi en glaciäråkning som heter Vallée Blanche. Som är en fantastisk åkning. Det är, ja, men helt, ja, det var en fantastisk dag också. Det var klarblå himmel och en ja, men, fantastiska berg och natur. Alltså halvvägs ner ungefär så stannar guiden oss. Jag var lite före de andra. Så vi började snacka lite, jag och guiden. Och så berättade guiden lite om att vi, eller han berättade att vi hade 2 alternativ. En alternativet var att vi kunde åka ner i dalen. Och då behövde man ta av sig skidorna lite grann. För det var inte snö överallt. Eller så kunde man ta tåget tillbaka till byn. Men då behövde man gå upp för en kulle eller ett litet berg. För att komma till tågstationen. Och då frågade jag honom så här, men varför byggde de tågstationen så här uppe på berget där? Varför byggde de inte tågstationen här nere? Då berättade han så att nej, men alltså glaciären brukade vara där uppe. Nu har glaciären smält, så nu är glaciären liksom här nere. Och varje år så bygger de på ett trappsteg på liksom den här trappan som går upp för berget och till tågstationen. Så för mig var det så här, shit, det här hände ju nu. Och jag hade läst på mycket om klimatförändringarna innan, jag var lite insatt. Men för mig var det verkligen en sån här känslomässig insikt som fick mig att så här, ja, men jag fick mig att förstå. Jag läste någonstans att just så här, fakta räcker inte, utan man behöver någon så här känslomässigt komponent också för att verkligen så här förstå hur allvarligt liksom läget är. Mm. Och det var min känslomässiga grej. Då hade jag ett barn hemma och min tjej då väntade vårt andra barn. Så det var också en sån här, shit, mina barn kommer aldrig kunna få åka Vallée Blanche. De kommer inte kunna få liksom njuta av det här. Mm. Vilket, alltså, jämfört med så här, klimatförändringarna och så här, 1 miljard klimatflyktingar och så här, enorma mänskligt
liv. Så låter det som ett landsproblem lite grann.
Ja, men det känns ju som världens löjligaste problem. Men det var det som behövdes för att så här, putta mig över kanten. Och då åkte jag hem till min styrelseordförande som var vd för SBAB då. Och sa till att, så här, nej men, jag sa till honom att jag säger upp mig. Jag behöver jobba med något annat med klimatet.
Mm.
Så då drog vi igång Go Climate då. Så det var väl, ja, det var storyn.
Och vilket år var det då?
Det här är 6 år sedan. Precis.
Mm. Ja, just det. Då drog vi igång ungefär samtidigt då, 2017-18.
Mm. Nej, men en insikt då, en anledning till att jag drog igång också var ju att jag hade ju läst på en del och jag visste liksom på något sätt att det var allvarligt, men det kändes inte som att någon snackade om det då. Jag vet inte om du har samma upplevelse, men det var innan Greta Thunberg och innan liksom Fridays for Future. Och i alla fall min upplevelse med IPCC-rapporten släpptes där någonstans i krokarna, att bara ingen pratade om det, det liksom hörs inte i media, medan nu är det en helt annan värld. Men min stora frustration då, det var ju ett, ja, men att så här, vi behöver prata om det här. Förstår ni inte så här, hur allvarligt läget är? Så ja, men det har ju hänt otroligt mycket sedan dess, vilket är superpeppigt. Men...
Och var idén från början då att just tillhandahålla mätbar data för utsläpp?
Ja, exakt. Vårt första test var egentligen mot individer. Och en frustration vi kände där var att många individer, när man pratar om klimatförändringarna och miljö, så pratar många individer om jag också då, om sopsortering ungefär. Och att man ska inte slänga skräp i skogen. Medan när man gjort en klimatkalkyl för sitt eget liv, så fattar man att det är inte där som den stora liksom påverkan är. Utan det är ju andra saker. Det är ju samhället, så här, vi behöver påverka politiken. Men det är också de stora faktorerna i livet. Det är ju liksom oftast då flyg eller bil eller boende. Så det var en sak som vi började bygga. Den första produkten vi hade var en kalkylator för individer. Där vi försökte visa på dels samhällsproblemen, men också på de faktiskt riktiga utsläppen i de stora utsläppen i livet. Sen så ganska snabbt efter det, något år efter bara, så började företag höra av sig också. Nu har vi ju 10 000 medlemmar som privatpersoner som medlemmar. Men sen dess har över 1000 bolag hört av sig, och vi har hjälpt över 1000 bolag med klimatberäkningar. Och det är vårt stora fokus nu, försöka hjälpa företag att minska sina utsläpp.
Och hur går man tillväga då? För att jag menar, det är ju, kan vara otroligt komplexa analyser, antar jag. Om man tänker scope 1, 2, 3. Går ni hela vägen ut i leverantörsledet och tillverkningsprocesser i andra länder och sådana saker?
Nej, men precis. Det vi märkte var att det finns bolag som gör klimatberäkningen väldigt bra. Framförallt för stora bolag som har hållbarhetschefer. Men det vi såg en lucka på marknaden för, och de bolag som hörde sig till oss, det var oftast när man ägare eller vd eller startupbolag som inte hade en hållbarhetschef men ville göra någonting bra ändå. Alltså kanske inte visste vad scope 1, 2, 3 är för någonting ens. Och där såg vi att här finns det inte riktigt någon som kan erbjuda bolag en snabb och en enkel och en billig start på sin hållbarhetsresa egentligen. Så vi försöker inte konkurrera med de bolagen som just så här är bäst på att beräkna utsläpp från fabriker i Kina eller har jättestora logistikkedjor över hela världen. Där finns det andra bolag som kan hjälpa till bättre än vad vi kan. Men däremot, om man är ett tjänstebolag, alltså vi har ju bolag som är över 5000 anställda också, så att vi har ju stora kunder, men oftast är det med lite enklare klimatutsläpp. Så klimatutsläpp som man kanske har kontor, man kanske har bilar, man reser mycket och den typen. Men man kanske inte har en fabrik eller produkter. Även fast vi hjälper produktbolag också, så är det oftast då enklare produktbolag, ska jag säga. Vår analys då och de undersökningar vi hade läst var att företag inte jobbade så mycket med hållbarhet. Framförallt på grund av att det tar jättemycket tid. Och för att man inte vet vad man ska göra för någonting. Det är de två stora anledningarna. Sen så visst, det är lite dyrt också. Och någonstans där uppe kommer också att kunder inte efterfrågar hållbara lösningar eller hållbarhet på samma sätt. Men om man tittar på de två, tre stora då, att det är för dyrt och att det tar för mycket tid och man vet inte vad man ska göra. Ja, men då, där någonstans, om man lyckas attackera de delarna, då finns det inte så mycket hinder kvar längre för bolaget att jobba med hållbarhet och komma igång med hållbarhetsarbete. Så det var där vi försökte attackera. Hur kan vi göra det här med klimatberäkningar och hållbarhetsarbete så enkelt som möjligt och så billigt som möjligt? Så vi tittar på en massa olika lösningar. Vi började med att bygga ett formulär där man bara skriver in, det var helt gratis, man skriver in sina utsläppsdata. Men då märkte vi ganska snabbt att företag orkar göra det ett år, två år, men till slut blir det så här, vänta nu, hur mycket flög vi egentligen förra året? Och så det tar några timmar att ta reda på hur många datorer man köpte förra året, hur många kilowattimmar kontoret förbrukade och all den här aktivitetsdatan som man behöver för att göra en bra klimatberäkning. Och det var faktiskt en partner till oss, PE Accounting, ett redovisningssystem som hörde av sig till oss och frågade så här, men går det inte att göra det här hyfsat bra utifrån redovisningsdata, alltså finansiell redovisningsdata? Så började vi göra en del experiment och nu har vi jobbat med det i tre år lite drygt och försöka ta ut all den här aktivitetsdatan helt automatiskt från redovisning, alltså från finansiell redovisning. Så det är det som är vår stora produkt nu och vår produkt som liksom exploderar mer eller mindre i antal användare. att automatiskt, egentligen genom en knapptryckning, få ut då klimatdata i scope 1, scope 2 och scope 3. Ja, men det är en ganska häftig produkt om jag är lite partisk, men man får säga själv.
Och sen då när man har fått ut den här datan, hjälper ni till på andra sätt med konsultarbete och så? Eller är det upp till respektive företag att göra vad de vill med detta resultat? Liksom?
Ja, men kunderna som hör av sig till oss vill ju oftast inte så här, de kommer oftast inte och frågar så här, hej, kan ni hjälpa oss att räkna på vår hållbarhetsdata? Vissa gör det, och speciellt de som faller under lagkraven för att måste liksom rapportera sin hållbarhetsdata. Men de flesta bolagen som inte är den så här regulatoriska marknaden, så inte måste rapportera, de kommer snarare med frågan så här, hur kan vi bli mer hållbara? Kan ni hjälpa oss? Mm. Och då är egentligen beräkningen ganska, alltså på ett sätt ganska ointressant, ganska tråkigt. Vi tror ändå att vi behöver göra det som ett första steg för att få en karta över läget. Så utan karta så vet man inte riktigt var man ska gå någonstans. Så få en uppfattning om läget. Men det är egentligen det tråkiga tycker ju vi. Vårt bolag då, GoClimate, har som enda mål egentligen att försöka stoppa klimatförändringarna. Så det roliga är ju att försöka hjälpa kunder att minska sina utsläpp. Och ja, men jag tror första gången du och jag träffades så det var ju när vi gjorde det här uppropet för företag inför valet. Mm. När vi lyckades få en massa företag, var det 300 företag någonting, att skriva under en debattartikel som tog upps också i valdebatterna. Det var väl över 20% av Sveriges samlade BNP, alltså företag som motsvarade 20% av Sveriges samlade BNP som skrev under en debattartikel. Så det är en sak som vi tycker är superroligt, att få våra kunder och hjälpa våra kunder att hitta den typen av initiativ där man kan göra påverkan på klimatet, men kanske på andra sätt än att, jag vet inte, bara samla in massa data. Mm. Men så att påverka politiker, kan man, alla företag vill ju inte göra det, för det kan vara lite känsligt politiskt. Så, men, fast den debattartikeln var ganska opartipolitisk. Men det är superkul om man kan driva samhällsförändring genom debattartiklar och liknande. Men också sagt såklart minska utsläpp. Vi hade ett bolag ganska kul. När vi levererade klimatrapporten utifrån den här automatiska beräkningen så läste de igenom den och sa så bara, nedrans Leif, han måste ju sluta flyga från Malmö.
Och det var bara Leif.
Och det sa direkt, så Leif, sorry, så här, du måste sluta flyga. Det går faktiskt tåg från Malmö till Stockholm. Liksom.
Det finns Teams och Zoom också.
Ja, exakt. Alltså, för dem räckte det. Jag tror det hade varit svårt för dem att gå in och säga så här, nej men Leif måste sluta så här, flyga. Mm. Men nu när de hade den här rapporten i handen, och så här, Leif, kolla, den här röda stapeln är du. Så då är det så mycket, mycket enklare. Så det är ju, ja, men sådana liksom insikter är ju jättehärliga när vi kan hjälpa till på det sättet.
Mm. Det finns ju en sanning att flyget står för en ganska liten del av globala utsläpp. Alltså det är bara 3% eller vad det nu är. Mm. Mellan 2 och 4 någonstans, där beroende på hur man räknar. Men ur en individs perspektiv så är det en väldigt stor andel av mina totala utsläpp.
Ja, sorry.
Så det är där det blir viktigt, det är det enklaste att dra ner på, så att säga.
Ja, precis. Alltså, vi måste ju minska utsläppen överallt. Och det är klart, tittar man på helhetsbilden så är det fossila bränslen som är det stora problemet. Men man måste också kunna se, så här, vad kan jag påverka för någonting? Vad kan jag göra för någonting för att hjälpa till här? Och det kan vara svårt att få ett oljebolag att sluta sälja olja. Men däremot så kan man sluta nöjesflyga i alla fall. Speciellt om det finns enklare och bättre alternativ. Jag tycker i alla fall tåg är rätt trevligt. Jag sover jättebra i natt. Så då är det klart, då ska man ju försöka attackera de sakerna man kan. Men kan man attackera, är man ett bolag som en stor kund till oljebolag, så kanske man kan påverka där också, jag vet inte. Det finns ju andra saker att göra också.
Mm. Och nu i och med COP28 så har det här kommit upp otroligt mycket på tapeten igen. Och det utspelar sig i oljeländerna och så här. Och jag kan väl tycka att många tycker att det är hyckleri och att det är fel, men jag kan tycka att det är ganska bra att gå rakt på kärnan och sätta press på de aktörerna. Jag tror att det finns en väg framåt där vi faktiskt kommer att börja fasa ut ordentligt fossila bränslen?
Ja, men det tror jag absolut. Vi måste ju dit. Det är ju jättetydligt, så att jag tror absolut vi kommer komma dit. Det kommer ta längre tid, och på ett sätt är det ju redan för sent, så vi kommer ju redan sladda över 1,5-gradersmålet, ser det ju ut som. Men vi kommer ju komma dit någon gång, absolut, det måste vi. Och det finns ju bra alternativ, alltså lösningarna finns ju redan på plats. Det handlar ju bara om att vi som mänsklighet måste agera. Men det har vi visat att vi kan göra med pandemin, så bara hotet upplevs tillräckligt akut så kan vi göra stora förändringar i samhället. Så jag är rätt optimistisk liksom, med att vi kommer klara det.
Mm.
Sen tror jag ju tyvärr att det kommer krävas väldigt mycket mänskligt lidande. Och framförallt att klimatflyktingar och så stora delar av Afrika kommer kanske inte kunna gå och bo i. Och stora delar av Asien blir också så svårbeboeligt. Och med inbördeskrig som, eller ja, krig som konsekvens och brist på vatten och mat och så vidare. Och jättestora flyktingströmmar in över Europa. Så det kommer ju påverka liksom politiskt. Om man tyckte till exempel att Syrienkriget var jobbigt, som jag tyckte var superjobbigt med flyktingströmmarna. Jag minns att jag hade en tvååring hemma när alla spolades land, stränderna i Grekland.
Mm.
Superjobbigt. Och Syrien var en del av Syrienkriget, var ju, eller en anledning var ju att det hade varit svält på, eller det hade varit dåliga skördar ute i landsbygden länge på grund av klimatförändringarna. Delvis då. Och sen så har folk flyttat in till städer och så blivit oroligt, så blir det krig och sen så dör jättemånga människor. Enorma mängder mänskligt lidande. Så den, alltså det är jag ju superorolig för. Så ja, vi kommer klara det, men sen är frågan så här, hur jobbigt kommer det här bli och hur mycket mänskligt lidande kommer det liksom orsaka? Där är väl the jury still out liksom.
Mm. Som jag förstår så har ni också en social hållbarhetskomponent i era verktyg, er filosofi.
Mm, absolut. Vi stöttar ju klimatprojekt också. Alla de klimatprojekten stöttar ju sociala aspekter runt om projekten också. Och vi hjälper ju till med CSRD-rapportering också, som är den nya europeiska lagstiftningen kring hållbarhet. Och den har ju en social komponent också, så den kan vi hjälpa till med. Däremot, vår kärna, vår mission är ju att försöka stoppa klimatförändringarna. Men det är ju en komplex fråga. Det är svårt att bara isolera ut klimatförändringarna som en del. Utan där är ju så biodiversitet och social hållbarhet är ju allt är så tätt ihopkopplat. Så med den ena kommer det andra.
Mm. Kan du hispitcha CSRD? Vad det innebär egentligen?
Ja, det kan jag absolut göra. Jag vet inte om jag vill så sälja in det. Men det är ju fantastiskt. Alltså Europa har ju kommit ganska långt om man tittar på vilka krav som finns. Nej, men det är ju ett lagkrav som, när man ska förenkla lite grann då, så alla bolag som är mer än 250 anställda, sen finns det ett par till kriterier då, men typ 250 anställda och fler kommer behöva rapportera på hållbarhet inom de närmsta 2-4 åren. Så det kommer liksom stegvis rullas ut. Och kommer få, tror jag, en jättestor impact på hela, ja, men näringslivet egentligen. För en sak är ju att ha 250 anställda och fler. Men på de bolagen så krävs då scope 3-beräkningar. Eventuellt kan man argumentera, alltså det är inte, det är lite grå zon. Men mer eller mindre krävs det med scope 3 då. Och det innebär ju att alla stora bolag måste kartlägga sin leverantörskedja. Och det betyder att alla små bolag som levererar till stora bolag, så egentligen alla bolag som levererar till ett större bolag, måste kunna rapportera sina utsläpp till större bolag.
Mm.
Det är också lite så här grås, vi vet inte exakt hur det här kommer rullas ut. Vi vet inte exakt, det går ju att uppskatta sina scope 3-utsläpp också utan att fråga sina leverantörer. Men vi har redan idag jättemycket kunder som hör av sig. Jag vet att vi har ju kunder från levererar till Scania. Så Scania har börjat rangordna sina leverantörer utifrån hållbarhet. AstraZeneca, hade vi någon kund som hörde av sig som skulle leverera till AstraZeneca, som behövde rapportera sina klimatutsläpp till publika klimatdatabaser. Vi hade någon leverantör till Ericsson som behövde skriva klimatavtrycken på sina fakturor, vilket är ganska coolt.
Mm.
Så att, ja, det är flera sådana exempel. Så de stora bolagen har redan börjat ställa krav på sina leverantörer. Det var någon undersökning som släpptes nu också som visade på att, en finsk undersökning som visade på att, ja, de stora bolagen i den undersökningen sa att de hade, eller 40% av de bolagen hade behövt byta ut en av sina leverantörer på grund av en hållbarhetskriterie.
Mm.
Så det så händer redan nu. Så ska hispitcha CSRD, så är det ett fantastiskt ramverk som kommer förändra liksom egentligen hela näringslivet, hoppas vi.
Mm.
Sen får vi se liksom hur det rullas ut. Men
just det. Och just nu är det en huvudvärk för hållbarhetschefer för att de får en massa extra på sitt bord. Men
ja,
det kommer så småningom bli väldigt disruptivt, att säga.
Ja, men det är det jag hoppas och tror på i alla fall. Men visst, det är ju komplext. Det är mycket, mycket att läsa igenom om man är hållbarhetschef nu. Och våra hållbarhetskonsulter har ju verkligen fullt upp nu med att rådge andra hållbarhetschefer. Men också så här själva lite förstå så här, hur kommer det här faktiskt appliceras.
Just det, så då kommer vi till den punkten som man har pratat om, att klimat- och hållbarhetsdata blir ungefär lika viktigt som den finansiella datan. Alltså den bokföringen måste också finnas på plats för att man ska vara compliant med regelverken.
Mm.
Så att säga.
Mm, absolut, ja, men där, dit kommer vi. Så det är ju superpeppigt, det gäller bara Europa. Sen hoppas man att alla andra delar av världen hakar på också. Men jag skulle säga att Europa ligger långt fram här. Det är ju ja, verkligen peppigt.
Det måste innebära en gyllene möjlighet för er som jobbar med just klimat- och hållbarhetsdata. Jag menar, det är inte bara GoClimate. Vi har ju bara i podden har vi haft Normative, Sustainlab. Det finns Doconomy. Alltså alla de här som många svenska bolag. Jag menar ju att det här kan bli en svensk liksom, stor exportsuccé egentligen.
Mm.
Eftersom vi har teknik, vi har bra data, vi har tillit, vi har duktiga människor både inom hållbarhet och ingenjörskonst. Så håller du med om det? Att det är en ganska bra utgångspunkt för den framtiden.
Nej, men verkligen. Det var ju en del av den debattartikeln vi skrev. Nu har vi skrivit några stycken, men den första debattartikeln där som vid valet, den handlade ju mycket om det. Alltså, Sverige har, på samma sätt som vi inför digitaliseringen hade enorma möjligheter, faktiskt tog möjligheten att låta Sverige komma i framkant av digitaliseringen. Alltså hemdatoreformen och alla politiska initiativ som togs där, som gjorde så att vi har idag så att Spotify och så att, ja, men, vi har stora techbolag i Sverige. Vi kom långt fram. Även fast vi kanske inte kom först, så kom vi väldigt, väldigt långt fram. Jag tror vi har exakt samma möjlighet nu med klimatomställningen. Och så Climate View är en annan. Så här, det finns många sådana bolag.
Just det, jag glömde dem. De är ju fantastiska också.
Ja, verkligen.
Jag jobbar med städer och kommuner.
Ja, precis. Nej, men så jag tror att vi klimattech och impact tech har en jättemöjlighet att komma längst fram i omställningen från Sverige då. Sen så behöver vi, vår argumentation då i debattartikeln var ju att vi behöver, så politikerna behöver ju fatta det också. De behöver ha långsiktiga spelregler, tydliga spelregler, så att vi vet vad som gäller och så att investerare, både inhemska men också utländska investerare, vet att ja, men Sverige är stabilt för den här typen av bolag. Här kan man investera så att vi alltså, ja, men, får full fart framåt.
Jag brukar fråga, vad är ditt bästa tips för att göra världen bättre i framtiden?
Jag tycker den är svår, men en sak som jag gillar, det var en medgrundare till mig då, Henrik Kniberg, som kom in i bolaget och alltid lyfte upp frågan kring så vad vi kan göra för någonting, vad som är high impact, alltså vad kan göra stor impact i av de initiativen som vi funderar på. Men det är inte ena aspekten, vi brukade rita upp ett diagram så här, där high impact är på ena axeln, andra axeln är low effort eller effort. Så här, och kan man hitta då de sakerna som är high impact och low effort. Så den analysen tror jag är, liksom, det är nog mitt bästa tips att göra både i sitt eget liv. Men vad kan jag göra? Men så här, vi bytte till, först hade vi ju ingen bil, men sen nu flyttade vi upp till Jämtland och då behövde vi en bil. Ja, men elbil är ju så här väldigt low effort. Man kan till och med argumentera för att det är en positiv effekt. Det är så här bättre, billigare, på alla sätt roligare och ganska high impact på mitt liv i alla fall.
Mm.
Men skriva debattartiklar tycker jag är ganska så här low effort och potentiellt hög impact. Däremot andra saker, jag är ju, försöker vara vegan, jag kanske är 98% vegan, men att ta mig de så här till sista 2%, för mig är det ganska high effort. Det är för att jag kanske är socialt så lite obekväm att komma hem till någon om man blir bjuden någonstans och sen så säger nej, jag var jobbig liksom. Även fast det är det som behövs och jag respekterar de som tar det hela vägen väldigt mycket, så är, för mig är det väldigt high effort, rätt jobbigt. Och ja, jag skulle nog argumentera för att det inte är jätte high impact i alla fall att ta de sista 2%. Så jag menar, att försöka titta på sitt liv och så här, vart kan jag göra nytta? Och så här, hög nytta och vad är enkelt för mig att göra nytta? Det finns jättemånga andra exempel. För vissa har kanske jätteenkelt att dra igång en hållbarhetsgrupp på jobbet eller engagera sig i hållbarhetsarbete på jobbet. Det kan till och med vara ja, men kul och socialt. Och där kan man få jättehög impact. Men däremot kanske någon tycker det är superjobbigt. Ja, men vi har en kollega i jobbet som har familj på en annan kontinent och så flyger då liksom regelbundet för att träffa familjen. Och det är så här, men det är ju väldigt på ett sätt så high impact, men också skulle extremt jättejobbigt liksom att överge det.
Mm.
Så försöka titta på sitt liv, så vart kan jag påverka mest och vad är ganska enkelt, kanske till och med roligt och positivt för mig att påverka. Det är den här insikten som jag har fått sedan vi startade Go Climate, som jag tycker har gjort väldigt stor skillnad för mig privat, men också med de bolagen som vi coachar och försöker minska sina utsläpp. Men ibland kanske det är ganska lätt att få Leif att sluta flyga, men det kanske finns andra saker. Vet ett annat bolag som tyckte det var superjobbigt att försöka växla över till vegetarisk mat. För det var en stor del. De åt mycket ut och bjöd mycket kunder på mat och sådär. Så kom de på så här, men det är mycket lägre effort. Alltså mycket enklare att bara säga att om vi kör standard vegetariskt.
Mm.
Och då, sen så får de som vill ha kött, de som är verkligen så här brinner för kött, så här, måste ha kött som en viktig del av deras identitet liksom, till och med att äta kött. Då får de välja det om de vill. Och till slut så visar det sig då att 98% äter vegetariskt. För att så här, det är ju ganska gott.
Mm.
Så det är också en sån här, att man försöker hitta de sakerna där det går enkelt att göra saker.
Ja, just det. Lite nudging-princip.
Mm, precis.
Och du sitter ju i styrelsen för Ge Effektivt också. Som vi har haft här, Henne Thunberg och Sofie Sjöstrand nu senast. Och det är väl samma princip där då. Alltså ganska low effort att ge del av sin inkomst, men det är ganska high impact eftersom det ges till då de mest effektiva organisationerna.
Verkligen. Nej, men det är ett jättebra exempel. Jag tror de allra flesta som lyssnar på den här podden som jobbar och så har en okej lön, så är det ganska enkelt att ge bort 10% eller några procent i alla fall. Jag försöker ju köra den här giving what you can, eller jag gör ju den med 10% av min inkomst som jag ger bort. Och det är ju väldigt, för mig är det väldigt enkelt. För att det är inte jättestor, det är inte en jättestor uppoffring helt enkelt. Men det är klart, alltså där har man ju olika finansiell, så jag har ju respekt för dem som inte kan göra det såklart. Men det är ju en superbra grej att göra där man kanske inte ens, man behöver inte ändra sitt liv överhuvudtaget, men man kan ändå göra stor impact.
Man behöver inte tänka så mycket.
Nej.
Jag vet, till och med på Sam Harris nivå så när han har pratat om det här, så också så här känslan av att, ja, men nästan inte köpa sig fri, men i alla fall sätta det dåliga samvetet på autogiro, så att
exakt.
Man vet att gör i alla fall det.
Mm. Exakt.
Om jag inte kan göra allt annat samtidigt, så gör jag i alla fall det varje månad. Och det ger någon slags trygghet liksom.
Ja, och alltså det är en sak, jag har lite svårt för den här köpa sig fri, alltså, för man gör ju faktiskt riktig impact också, alltså det är inte så här ett avlatsbrev, för att där gjorde ju inte pengarna nytta, men här gör ju faktiskt pengarna nytta, så det är en jättestor skillnad tycker jag. Så det är inte bara att man säger, ja men nu mår du lite bättre, så good for you, utan det är ju faktiskt att man gör riktig nytta också. Så det är en superbra. Go Climate är ju väldigt inspirerad av effektiv altruismrörelsen. En av de första frågorna vi ställde oss var ju också, hur kan pengar göra så mycket klimatnytta som möjligt? Och tittade mycket på de här, och det är vi fortfarande på, de här Giving Green som Ge Effektivt också ger till. Och den typen av forskning kring effektivt givande. Alltså egentligen på ett sätt känns, tycker jag, hela den grejen som Ge Effektivt gör känns så självklar. Det är så självklart, om jag ger bort lite pengar så ska det göra så mycket nytta som möjligt. Men ändå så är man fascinerad över hur många som inte tänker så. Eller hur stor del av, om man tittar på givarmarknaden, som så Ge Effektivt faktiskt har kvar att liksom växa på. Så det känns som en så enkel och så självklar princip egentligen.
Ja, att det blir väldigt emotionellt.
Ja, verkligen. Ja.
Ja, apropå det då, klimatkompensationsprojekt och sådär. Så att ni investerar och stöttar i några sådana lösningar. Vad är det ni hittar som är mer, ger mer värde för pengarna än det traditionella? Liksom, ja, vi planterar träd i Guatemala. Mm. Och så vet man inte riktigt vad som händer med det trädet.
Nej, men precis. Vi sa väl, alltså, när vi drog igång Glow Climate, så något jag har lärt mig från de tidigare bolagen som jag startat var att man tjänar väldigt mycket, man hinner komma ganska långt i sin så här läranderesa om man pratar med experter i ämnet. Så jag tror jag lunchade med 20-30 personer i området, Naturskyddsföreningens ordförande, massa forskare. En av de första sakerna som vi tog beslut om i Go Climates resa var att skogsprojekt och trädplantering, det verkar svårt. Så vi har faktiskt inte stöttat det enda skogsprojekt än så länge. Lite, jag är kluven, för att biodiversitet och så, det finns enormt mycket att göra. Jag tror verkligen att trädprojekt behövs i omställningen. Eller det visar ju alla rapporter på att det behövs. Vi behöver jättemycket sådana naturlösningar för att klara det här. Men som du säger, så det har också varit svårt med så här, vad händer med pengarna i Guatemala? Hur länge står trädet kvar? Sen, när man brukar prata om permanens och additionalitet. Så den är lite klurig. Vi tittar ju på Giving Green nu då, som då G-Effektivt gör också. G-Effektivt tittar ju generellt hur kan vi göra så mycket nytta för pengarna som möjligt. Vi tittar ju på hur kan vi göra det i klimatprojekt. En anledning till det är att det kanske inte är så lätt för ett företag till exempel att ge bort pengar till en politisk organisation som förändrar inrikespolitik i USA. Och det blir ganska komplext om man ska försöka stå bakom det. Även fast det kan göra jättestor nytta. Och jag privat stöttar ju såna organisationer också. Men så vi tittar ju på klimatprojekt då. Den forskningen som finns då från Giving Green bland annat visar ju att vissa Cookstoves-projekt har visat sig väldigt effektiva. Alltså att man egentligen subventionerar energieffektiva spisar i Afrika.
Ja, just det. För att få bort eldning.
Ja, kol, precis. Vilket är så här, det gör ju dels klimatnytta. Sen är det inte jättelätt att mäta den här klimatnyttan, även fast det gjort såna här random control trials. Och så det finns liksom forskning på att det verkar, eller det är effektivt och det funkar. Så finns det en osäkerhet där, så det måste man acceptera lite grann. Men det är den typen av projekt då som vi tittar på, sociala projekt. Och de gör inte bara klimatnytta, utan de gör också social nytta. Idag är det väl 9 miljoner per år som dör i cell av luftföroreningar. Så men kan man få ner den siffran också, vilket man får när man då låter folk värma vatten, till exempel koka vatten och rena vatten då i sina spisar istället för över en öppen eld. Ja, men då har man gjort nytta där också. Men som jag sa tidigare, så det hänger ihop liksom alla de här aspekterna.
Ja, just det. Och alla sådana initiativ är också tidsbesparande och arbetsbesparande förmodligen.
Mm, ja, verkligen.
Om man nu ska få barn att gå i skolan och sådär. Det blir bringa på vattnet. Så
att ja, verkligen.
Lite som solvatten håller på med också.
Ja, just det. Ja, men precis.
Som sitter ett kvarter härifrån. Rena vatten med hjälp av solenergi så att färre barn blir sjuka. Och det är mindre bärande och många effekter.
Verkligen. Och där vet vi, alltså klimatförändringar på ett sätt är ett lösbart problem. Det vi behöver göra är att styra om jättemycket finansiering då, helst bort från fossila bränslen, men så här, finansiering egentligen var som helst ifrån, och styra om till omställningen. Och bland annat sådana här projekt då. Och där tror jag på ett sätt, tycker jag, att klimatkompensering har fått dåligt rykte, ibland med rätta, för att vissa projekt har varit dåliga. Men det är så precis det här problemet som klimatkompensation försöker lösa. Det finns ett inbyggt problem i kompensation. Vi säger inte kompensation längre, för att det finns en risk att man tänker att då slipper jag minska min utsläpp. Och det måste man vara medveten om. Så är det ju inte. Vi måste ju minska våra utsläpp också. Men grundproblemet i klimatförändring är egentligen så här finansiering. Alltså det är ett finansiellt problem. Så vi behöver styra om sjuka mängder pengar från liksom en del av världen till en annan del av världen. Och till omställningen. Och där är det så att den här typen av ekonomiska instrument är superviktiga. Det pratas ju jättemycket om det nu med den här artikel 6 i COP då. Så det ska bli spännande att se vad som händer där. Jag tror att det kommer bli en jättebom i det som förut kallades klimatkompensationsmarknaden, men som man brukar mer, idag brukar man mer prata om klimatfinansiering för att just komma ifrån kompensationsbegreppet då. Men det är egentligen samma sak.
Några bra lästips eller poddtips?
Ja, när jag drog igång mina första bolag där, då läste jag jättemycket såna här framgångsrika bolag, så här gör framgångsrika ledare och jättemånga sådana böcker. Jag tror jag har lärt mig mycket av dem, alltså, men jag har tappat det helt. Nu läser jag mer skönlitterära böcker. Jag är lite sån nörd, jag läser fantasy och sci-fi och sånt. Egentligen för att vila hjärnan. Jag jobbar, jag vet inte om jag är lite äldre, jag är över 40 nu. Så jag tror inte jag orkar liksom hålla tempot lika mycket och läsa liksom nyttiga böcker på kvällarna också. Ja, vi läser en bok där på jobbet som heter Dare to Lead, som handlar just om ledarskap och att vara modig som ledare då, våga vara, visa sig sårbar och så vidare. Så det är väl ett tips. Jag har lyssnat länge också på Knowledge Project, Shane Parrish som kör. Ibland kan jag bli lite trött, för det är så otroligt många livstips. Det är så otroligt många. Allt ifrån, om det är lite klyschiga, liksom gå upp tidigt morgonen och träna, eller så här, vad det nu är. Men jag tycker Jag håller kvar vid den podden i säkert 4-5 år. Jag tycker den fortfarande levererar liksom små så nuggets som jag ändå går runt och tänker på. Så det är väl ett annat tips. Annars så tror jag verkligen på skönlitterära böcker som ett sätt att, ja, men, dels slappna av hjärnan, men också att lära, få sätta sig in i andra personers liv och öka sin empatiska förståelse. Så ja, jag vet inte om det var någon bra tips. Men...
Mm, absolut. Vem tycker du att jag ska intervjua?
Men, vi sa ju det innan vi snackade där. Du har redan intervjuat många av dem som jag hänger med från Klimat och Miljö Stockholm. Men jag tycker du ska göra ett längre avsnitt med Einar Bodström. Jag tror du bara snackade med honom på en mässa. Han är ju fantastisk.
Climate View.
Climate View, exakt. Jag personligen är jättenyfiken på vad Greta Thunberg gör nu. Jag följer inte henne i några sociala medier i och för sig, men alla kanske har koll. Men hon är så himla smart och otrolig som person. Vilket liksom livsöde, vilken livshistoria. Det ska vara jättekul att höra mer om henne och vad hon tänker nu.
Mm.
Jag är med en sån här klimat-think-tank med Johan Rockström. Han tycker jag alltid levererar så, han är så himla bra på att uttrycka sig. Alltid så koncisa. Han är en väldigt bra kommunikatör. Han skulle jag gärna höra ett avsnitt också.
Jag har intervjuat honom till en artikel innan jag drog igång podden. Så att, jag har haft kontakt, men inte haft med honom i podden ännu. Så absolut, det ska ske någon gång. Den är här.
Ja, exakt, ja. Sen så Isabella Lövin, det finns många. Men så tycker jag också är supersmart och väldigt driftig. Det ska vara kul att höra mer om. Ja.
Mm. Bra. Tack snälla Kalle Nilver för att du kom till Heja Framtid.
Tack så mycket för inbjudan.
GoClimate.com, där kan man läsa mer om vad ni gör. Och man kan göra en liten klimatberäkning. Mm. På sitt personliga liv.
Exakt, det är helt gratis. Och sen så om man är ett företag och vill göra en automatisk klimatberäkning, bara trycka på en knapp egentligen och ge oss tillgång till bokföringsdata, så kan vi fixa det också. Då får man gärna höra av sig, så kan vi ge lite prisförslag också, för det finns en kostnad där.
Mm. Bra. Hejaframtiden.se för all information om tidigare poddgäster, och bokförlaget heter Hejaframtiden förlag. Där finns nu två nya böcker. Kentaurens fördel av Mattias Sundin och The Speaker's Journey av Rebecca Karlsson. Kolla in dem. Där finns en webbshop också på Shopify. Nyhetsbrevet finns på Substack. Prenumerera på det och följ mig och Hejaframtiden i sociala kanaler. Connecta på LinkedIn till exempel. Annars så jobbar ju mycket med partnerskap, sponsorskap, ambassadörskap nu för Heja Framtiden. Så att ta kontakt om ni är intresserade av det för att nå business-to-business marknad i Sverige och världen. Annars är det föreläsningar, moderators grejer och allt möjligt. Du når mig på mail och sociala kanaler. Tack snälla för att du lyssnar. Jag heter Christian von Essen.